Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Vi säger välkomna till filmpodden Håller den. Podden där vi tittar på en gammal film som vi gillade när den kom och vi inte riktigt vet om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Hej.
Ola Aurell.
Hejsan.
Fanny Agazzi.
Ja.
Och Jonas Strandberg.
Hallå.
Så, vi har tittat på Terror på Elm Street.
Yes.
Om vi har.
1984 va?
Ja. Mm. Det var då den kom.
Regi Wes Craven.
Får gåsor bara av hans namn.
Ja,
kan vi... bra skräckfilmsnamn.
Ja, verkligen. Ja, det är ju det. Det låter ju som
han skulle kunna vara vara mördaren, alltså istället för Freddy Krueger.
Alltså namnet.
Ja, Wes Craven skulle kunna vara mördaren i filmen.
Det är faktiskt sant. Det är ett bättre mördarnamn.
Ja, det låter svincoolt.
Ja. Ja, men hans karriär var ju utstakad. Vad skulle han annars bli?
Ja.
Psykolog
liksom. Men det är ett namn måste det vara.
Tror du det?
Jag lovar att han heter typ...
Han var någon svart rockare som hette...
Solomonsson.
Han föddes Wesley Earl Craven, så han har bara förkortat sitt förnamn.
Snyggt.
Wow.
Ja, då är ödet utstakat.
Men det är Craven som gör det liksom.
Var det inte han som gjorde porr innan han blev riktig filmregissör?
Vad slog han igenom med?
Porr.
Jag slog igenom som en par.
Det står inget om det. Hans första film var The Last House on the Left.
Ja, men det är det. För jag satt och tänkte på det. Jag visste inte att det var han, men jag tänkte att det fanns någon slags.
Men jag tror också att han var lite så här, inte gammal, men han var typ inte en sån wonderkind liksom. Han var typ så här 36 typ, eller så här, när han breakade med den.
Jag tror att han hade gjort porr ett tag.
Hade han det?
Jag spekulerar inte. Jag minns att jag hört någonstans att han började sin regikarriär med porr.
Har ni sett den filmen? För den är väldigt weird just på det sättet.
Vilken?
Last House.
Ja, enligt ryktet så börjar de göra en porrfilm och sen ändrar de sig. Mm. Och det finns kvar lite av det. Alltså det finns några lite inzoomningar på rumpor och så. Och okay. Det här är ju en så här supervideo film. Jättemycket rape revenge och splatter. Men de sexualiserade svinhårt liksom.
Mm.
Så
det är weird.
Sticker ut. Ja, det är lite
men
weird.
Det är så kul. Alltså han är en sån Wes Craven som när han dog för några år sedan, det är typ han och Robin Williams som jag riktigt har känt att fan vad tråkigt. Alltså,
de hade mer kvar att ge. Eller?
Ja, alltså verkligen, för att Wes Craven har gjort, alltså Last of Us on the Left, han har gjort den här, Scream, han har också gjort någonting lite mer samtida, tror jag, kanske.
Men har han inte gjort en rad dåliga skräckfilmer?
Jo, men det kanske han har. Men han har också gjort saker som har gjort väldigt stor impact utspritt över väldigt stor tid. Alltså det är typ 10 år mellan den här och Scream. Eller mer.
Det sista han regisserade är ju Scream 4.
I den sista?
Ja, 2011.
Han måste blivit gammal väl? Alltså,
Jonas tänkte, han hade en femma i sig.
Ja, jag tyckte 4 var rätt bra.
Jag tyckte 4 var inte den sämsta av Scream-filmerna.
3 väl?
Fast jag tycker alla har sin charm på något sätt. 3 är så bra dålig. Liksom.
Jag upplever att Scream-serien har fått lite skit för att Scary Movie-filmerna var lite dåliga. Att de flyter ihop i folks medvetande lite. Att, ja, men kommer ni ihåg den där när Eminem var med i, eller liksom sådana grejer. Att, att de nu när grötas du säger... ihop lite i folks huvuden. Ja. För Scream är ganska bra filmer.
Ja, men det finns fortfarande ett element av lite så pastisch i ironi i Scream.
Och...
ja, Courtney Cox, va?
Absolut.
Så det är den. Men sen kom Scary Movie. Den är ju riktig. Det är ju National Lampoon.
Ja, men det är ju en parodi.
Ja, men den är Scream för dumma människor.
Ja, just det.
Alltså, det är två olika genrer. Jag tycker att Scream-serien, framförallt den första, som jag tycker är bäst och jättekonstigt om jag får mothugga av någon alls i världen. Men för det är en satir på, det är som en självironi som Wes Craven gör på sig själv, vilket jag tycker är ett bra avslut på hans karriär, att hans sista film är någonting där han ironiserar över sitt eget sätt att göra film. Medans Scary Movie är ju bara någonting helt annat där man gör parodi på allting, och sen så blev ju inte en Scary Movie en skräckfilmsparodiserie utan parodier på film överlag liksom.
Det är typ mer olika spöken går runt och fiser.
Precis, det är ju fucking hilarious.
Ja, jag får panik. Alltså,
ettan var ju bra.
Alltså, backa långsamt ut i rummet.
Men gud.
Det finns en plats för de filmerna också. Jag fnissade till när jag tänkte på ett fisande spöke faktiskt. Eller hur? Alltså, jag säger inte att det är toppen.
Men man behöver kanske inte en uppföljare.
Nej. Men Scary Movie sätter ribban på 1,40 i höjdhopp och Scream sätter den på liksom ordinarie. Vad det nu ligger på, liksom, vart man ska sikta på. Alltså den försöker inte vara bra heller. Men det är ju det som är skillnaden.
Hur ser ni på den här, när ni tittar tillbaka, vad var omständigheterna när ni såg Terror på Elm Street?
Ganska ung. Jag såg mycket Stephen King kring den här perioden. Ja. Och den här var hans film är ju läskiga ibland, men också lite kul typ. Alltså för att de är lite utspårade. Men den här minns jag som riktigt, riktigt läskig. Alltså den där scenen där Freddy kommer mot hon tjejen med armarna som bara sträcks ut så där åt sidorna. Det ser så jävla... Alltså det var sånt som bara etsade sig fast på näthinnan. Okay. Alltså jag tyckte det var så jävla obehagligt.
Undrar just det, för när jag såg det nu så kände jag att det här måste väl alltid varit tänkt som lite roligt.
Jag tyckte fortfarande det var jätteläskigt.
Ja, det är ju otäckt, men jag tänkte just på det att det finns ju något lager av ironi i det här apropå att han gjort... skojfilmer om, alltså det är ju liksom någon slags humor i det också med de här telefonerna som blir hans mun och slickar.
Ja, jag var ju 10 kanske eller något sånt där, 10-11 när jag såg den på VHS med kompisar och det var ju skitläskigt.
Ja, men det är ju, vissa grejer är ju fortfarande läbbiga liksom, det när han skär upp och det maskar och så är det fortfarande
äckligt
att
se. Tror man bör se den här på VHS kanske? Om man har möjlighet
man
att göra det. Det ska vara lite grynigt.
Jag tror att man ska vara i för puberteten också. Det känns också som det den handlar om någonstans.
Men det är väl så med all slasherfilm, man ska inte ha haft sexen.
Det tycker jag är extremt tydligt. Jag vet inte om det var cementerat, jag har inte kollat upp. Jag hade tänkt kolla upp när första sex lika med död incidenten kommer. Men den är inte den första slasherfilmen, så det måste ju komma i fredag den 13 eller någonting. Men här är det så extremt.
Ja, extremt.
Nu har vi knullat klart, nu går jag och lägger mig och nu har inte jag en suck liksom.
Exakt.
Fast Johnny,
vad är det för regel?
Det är det de säger, Scream till och med. De gör till och med skämt om det, att han Randy, filmnörden, säger det så här. Massa regler för att överleva skräckfilmer. Du får inte ha sex. Det är bara only the virgin survive.
Okej.
Så att har sex, då kommer du dö i filmen.
Ja, men det är en massa så här, det är en massa sån så här genus grej i slasherfilmer, att så här, mördaren är någon på något sätt alltid någon som har så här berövat sin sexualitet, alltså som inte får ligga. Alltså en man som har blivit så här, ja, som inte får fitta helt enkelt, eller barn eller vad han nu vill ha. Så han måste penetrera med kniven.
Han måste stoppa
istället.
In någonting i någonting.
Ja.
Han har skalat ner alla.
Och sen så och det är alltid en tjej som överlever, och det är alltid en smart så här lite pojkflicka som överlever som inte ligger med killar än. Och så.
Följer den här recepten. Ska vi dra i korta drag vad, alltså plotten. Det är några high school kids som är, det är både killar och tjejer. Och det är någon skräckkaraktär som dyker upp i deras mardrömmar. Och det visar sig att de har samma mardröm.
Exakt.
Någon man med knivar till fingrar som jagar dem genom olika läskiga miljöer. Och sen alltså, så nystas det upp vad det här är för monster.
Just det.
Kan vi beskriva det så i korthet?
Jag tycker det låter som en bra beskrivning. Mm.
För det är kul i andra skräckfilmer när att de fintar den ibland med den här grejen att oj, det var bara en mardröm och sådär. Eller liksom att sådana fake scares lite grann. Men här är man alltid lite på tårna, upplever jag. För att här är ju drömmarna alltid ett hot liksom.
Och det är lite oklart. I alla fall, jag tror man ser den nu så var det så här, ja, men nu är det dröm så här. Men när man ser det första gången och den här kom så tror jag det var oklart, så här, vart är vi nu liksom? Mm. Är det här verklighet eller inte? Och det leker ju med det lite, att man blir lite så här, oh shit, det trodde jag inte. Men den är ju, ja. Jag tycker, utan att svara på frågan, håller den, så måste jag säga att specialeffekterna är ovanligt fräscha.
Ja.
Ja, men tycker jag.
Jag tycker det är mycket som är så här, snyggt.
Men det är mycket att de döljer det i skuggor väldigt mycket också. Men att de maskerar med belysningen.
Men roterande rum, när de ligger i tak.
Väggarna som trycks ut. Och...
Ja. Alltså den, när det är ju ganska mycket i början, när det är en av tjejerna som har somnat och precis är på väg att falla in i sömn, och då dyker Freddy Krueger upp genom taket i det här böjande taket som ser ut som någon typ av plastfilm eller någonting. Man kommer in, man ser hans händer och hans ansikte. Mm. Det är fruktansvärt snyggt.
Det är snyggt ju.
Vi håller den idag.
Ja. Den är överlag snygg. Alltså rakt igenom, tycker jag.
Den är kitschig rakt igenom.
Ja, det är den också. Men det är fortfarande snygga bilder liksom. Även kitschen är ju ganska bra iscensatt.
Men eftersom ni är inne på kitschen mycket, har ni sett uppföljarna så?
Jag har någon minne av det, men det var så sjukt länge sedan, så att jag minns knappt.
För jag tänker att de har lite också gett den här ett kitsch-rykte lite. Att man tänker på den här serien som en kitschig serie för att tvåan, trean och så vidare, att de är helt sinnessjukt. Mycket så här ordvitsar och skämt från Freddy typ och sådär.
Ja, han blir lite mer av en prankster. Prankster-slashen.
Liksom. Men
man ser ju lite prankster i honom redan.
Ja, men han finns ju i grejen. Varför måste han...
I'm haunted by... Han bara... Freddy!
Han måste såhär kutta om fingrar. Han är typ såhär, titta här! Hugger om fingrar och skär sig.
Han är lite busig nu, Clara. Alltså, det är inte så full on Joker. Alltså,
men som Ola nämnde det där, när han går genom gränden och jagar den här tjejen och har jättelånga armar.
Det är så läskigt.
Nej, jag såg det nu. Jag minns inte den scenen från när jag såg den när jag var första gången. Men när jag såg den nu, då var jag såhär, men nu måste jag skämta. Det här är ju något, det här är ju supergod.
Ja, den har hållit sämst. Det kan jag säga. Armarna har inte riktigt värdet liksom.
Jag tycker den är fantastisk.
Jag tycker armarna är helt okej.
Men det är
så, alltså, de bara fortsätter. Det ska inte vara så.
Men grejen är att jag tycker det är en spännande grej det där du säger. För att det läskigaste i de här filmerna är... Eller, det här är ju liksom en spökfilm. Mm. Mer än en mördarfilm egentligen. Men den är ju egentligen mer slasher-aktig. Det är ju aldrig läskigt med blod. Det är ju bara besvärande och äckligt.
Ja, men jag tycker inte...
Men däremot, när det är någonting som är så här, och en man som kommer med en hatt, någonting är slightly off. Han har jättelånga armar. Det är egentligen läskigare.
Ja, men alltså typ på ett sätt. För
men
att han,
det var fult.
Ja, men det är så när man har mardrömmar själv, att när det är någonting som är lite konstigt typ, eller som bryter av lite. Det är alltid det jag tycker är så här.
Jag får bara bilden av, när jag såg den där långa armen, då får jag bilden av den här memen, det här fotot på den här svarta killen som är så här, det är den reaktionen jag får.
Ja, men det är ju, men förutom de grejerna, så bara effekterna, alltså det här är ändå 1984. Mm. Den här har en budget på 1,8 miljoner. Ja. I perspektiv så kom Ghostbusters samma år.
Ja.
Den fick greenlit direkt en budget på, jag kommer inte ihåg nu exakt, som en dokumentär, 25 miljoner eller någonting.
Nej.
Ja, om man jämför de effekterna, så är det ju, alltså vad de gör med 1,8 miljoner i den här, om man ser om Ghostbusters, det är inte skitbra effekter.
Nej.
Det är jättedåligast. De försöker ju på svårare saker.
Ja, biblioteksscenen.
Mm. Absolut, och de här hundliknande varelserna i stop motion, ganska täffligt gjorda.
Var inte de här 25 miljonerna, gick inte det åt till lite löner och sånt där?
Jo, det
här var bara high school kids som förmodligen fick såhär, kan man få $5,000 var?
Vad snackar de? Johnny Depp är ju med.
Nej, men Dan Aykroyd, Bill Murray.
Nej, men så är det ju.
Och den där
självklart
andra killen.
Ja, den där andra killen.
Nej, men visst, Harold Ramis. Men så är det ju. Men Det är ju en prioriteringsfråga vart man ska lägga pengarna såklart. Men vad man gör med liksom 1,8 miljoner?
Det är, jag tycker också att man ser att det är mycket så här mekaniskt. Vadå? Den här plastfilmen. Alltså så här, det känns mer gondry.
Ja, men skräckregissörer har väl en tradition att vara bättre på att förvalta budgetar.
För kreativa.
De har haft väldigt låga budgetar för att det är en begränsad, eller åldersgräns.
Exakt. De har ju en stolt tradition i att ta riktigt dåliga skådisar som de slipper betala.
Vad kostar den här? Vad heter den? Det var den här nya, hyfsat nya skräckfilmserien med övervakningskameror och
Paranormal Activity.
Mm. Alltså det kostar inte den typ så här $70,000?
Kostar ingenting.
Då är jättelite pengar.
Samma sak med Blair Witch, det är ju bara en handkamera.
Ja, men Blair Witch kostar ju $100.
Vad kostar en broiler om du ska köpa den? Det var det kostade.
Ja, men det var ju tre påsar från Burger King och en kamera liksom. Gick de ut i skogen så hade de en
film. Kan man binda några pinnar? Ja, du kan få...
Men man får ju bättre dialog i Ghostbusters, det håller jag med om. Man betalar för skådespelarna. Vi lyssnar på ett klipp hur de här skådespelarna presterar. Ja, och det är Johnny Depp,
det här,
en av dem.
Det här är på morgonen, just det, mer om Johnny Depp senare, men det här är på morgonen, kärngänget i det här.
Jag tyckte jag de var så fruktansvärt dåliga, måste jag säga. Så då var jag generad, men sen tyckte jag det blev bättre. Men i början, jäkla var dålig.
Det är säkert första inspelningsdagen.
Ja, men det var så här riktig skolfilm över det. Det var riktig amatörernas afton.
Oh ja, det är Johnny Depp och så är det hans tjej och så är det en annan tjej och hennes bad boy pojkvän
som ville vara med i Grease. Alltså,
ja, precis.
Fan.
I had a hard on this morning when I woke up, Tina. Had your name written all over it.
There's four letters in my name, Rod. How could there be room on your joint for four letters?
Hey, up yours with a twirling lawnmower.
Det kanske var dåligt ljud så att de spelat in det efteråt bara. Alltså det känns extremt.
Ja, men ni ska fortfarande låta helt döda i tonen.
Jag måste säga att jag tycker att Johnny Depp är så fruktansvärt dålig i den här filmen.
Ja, det är.
Men det är hans första, absolut första roll.
Ja.
Är det?
Och han var själv väldigt osäker under inspelningen.
Det syns.
Wes Craven fick typ säga såhär, nej men det funkar.
Ja, men det syns. Han går omkring och bara, det är som att han sneglar på kameran. Du vet, någon som är nervös när man har kameran i närheten.
I mitt kompisgäng i samband med när jag såg den första gången så var det mycket interna skämt som gick om hur just Johnny Depp sneglar på kameran.
Är det så?
Att han sitter och tycks vänta in en instruktion. Så här,
Vet ni vilka det hade kunnat vara istället för Johnny Depp?
Nej.
Charlie Sheen.
Ja, min rimligt.
John Cusack.
Ja.
Brad Pitt.
Ja.
Kiefer Sutherland.
Ja.
Nicolas Cage. Eller C. Thomas Howell som jag inte riktigt har koll på.
Alla skådespelare som var lika dåliga 1984.
John Cusack var ju fan bra.
Jag tror att det var
då han var bra.
John Cusack, hela Brat Pack-grejen, hade den dragit igång 84? Det kanske den hade.
Den var väl i
huset
igång.
Den där radiofilmen, alltså det här skolgrejen.
Men ändå imponerad att tänka sig att 10 år senare så gör han Donnie Brasco.
Ja, ungefär. Eller åtminstone Gilbert Grape.
Ja, men visst. Ja, men så det är ändå en utvecklingskurva som är helt otrolig. Ja, det här risiga.
Ja, verkligen.
Men vad heter han som spelar Asshole Boyfriend, han som är...
Ja, jag vet inte vad han heter.
Han den där han heter Hugh Garcia. Och det var en som var på tal var Ralph Macchio från Karate Kid.
Det kan man kanske.
Han hade inte klarat av den.
Men det är för liten och mesig. Det är samtidigt som Karate Kid liksom.
Ja, verkligen.
Han hade bara varit såhär, hey, up yours with a large moment.
Det var ungefär samma etnicitet. Det är inte så jävla nog.
De ville ha någon typ lite italien.
De ville ha någon rapey person. Så det bara bli.
Och hur jävla osympatisk är han från
raken i hela filmen.
Jag är mycket såhär, kommer upp bakom tjejer och tar dem, liksom håller dem för munnen.
Gud ja, och när han blir arresterad av polisen i den där scenen och han har på sig en switchblade, bara, men åk in i fängelse för helvete då. Skyll dig själv, en jävla idiot.
Alltså. Jag tyckte att det var lite härligt att han fick vara lite såhär svin över gränsen. Mm. För att det hade han ju kunnat vara liksom. Att det inte är sådär stora pekpinnar att se vilken dum kille, nu ska han råka illa ut, utan det är sådär, han är lite av ett as, men det kan ju killa vara, och nu råkar han illa ut.
Du menar en vanlig film, Ola?
Nej,
det var skönt att det var en vanlig
film. Jag tycker inte det är så i filmen normalt. Jag skulle nog säga att just om någon är lite rape i en film så ska de nästa scen straffas rejält av en rekorderlig person. Det tycker jag är det normala i nästan alla filmer.
Svensk ungdomsfilm.
Nej, även amerikansk film skulle jag säga. Det är väldigt så, just det där att någon är rape är väldigt upplagt för att nu kan vi kosta på oss att ha en tortyrscen i nästa scen. igen. Ja. För
åt, ett håll, ja. Åt ett håll så tjänar det ju storyn att han ska vara huvudmisstänkt. Men å andra sidan så känner inte storyn att han är ett romantiskt intresse för någon. Alltså, att han är ens i åtråvärd någon kvinna i den här filmen,
alltså,
är jävligt...
att hon tolererar hans rapiness och hans creepiness är ju jättemärkligt. Jag måste spela en scen till. Och det är när han... Minns ni det lite senare på kvällen när han fotbollstacklar Johnny Depp?
Ja, just det.
och kommer fram och är så här, och han är creepy, och så hotar han Johnny Depp till livet med en kniv. Och sen är det över.
Det är precis det jag menar. Det är så här är det inte i andra filmer, men det skulle kunna vara så i verkligheten, och det är därför som det är liksom både lite dåligt, alltså, och lite uppfriskande.
Det är mobbare som terroriserar det här gänget. Han är inte med
men i verkligheten hade han fått ligga också, och det hade varit lika weird då. Liksom, men varför vill hon ha honom? Och så, alltså, det,
jag måste lida det.
Det är jättekostigt.
So what's going on here? An orgy or something? Maybe a funeral, dickhead.
Just a sleepover date, Rod. Tina and me.
Hon bara tar bort den.
Len was just leaving.
You see his face?
Jesus. Så då när jag hotade honom. Ja, vad konstigt då.
Me and Tina got stuff to discuss.
Rod.
We got our mother's bed. You guys got the rest.
I think we should get out of here.
Men det är här först man börjar förstå att det inte är Tina som är huvudrollen, vilket jag tycker är extremt konstigt, för vi öppnar upp hela filmen med att presentera Tina och sen har den här rapey killen, och jag är typ så här, vad fan ska det här leda? Och sen börjar jag vara så här, innan det här sker, jag bara, just det, hon dör
just
först.
Det. Precis, för sen när man ser henne ligga, man bara, nej men gud, hon är ju en slampa, hon
men
kommer dö.
Kört för henne liksom. Men det ser vi lite i Scream också. Den öppningsscenen där de sitter och... Alltså han gillar att avleda...
Liksom. Det är också som är...
Popcorn.
I Psycho är det ju så också. Det är ju väldigt klassiskt. Att de byter.
Det är en ännu längre sockerbit att suga på.
Det är ju väldigt utstuderad switch där. Men jag tycker det är coolt. Jag gillar att de gjorde så i filmen här.
Ja, det är fascinerande. Ja, det blir lite av en... Men det är lite oväntat.
Ja.
Problemet med honom och han är såhär, jag gjorde det inte, det är att man vet ju hela tiden vem som gjorde det. Det blir ju ingen överraskning för publiken.
Absolut inte.
Nej.
Så det, jag tycker att det är lite... Men, å andra sidan, jag tänker såhär, Wes Craven vet vad han håller på med. Alltså, gör han inte alltså. Det? Han är väl en cineast av rang.
Ja, men det är väl liksom den här... För det är ju ändå någonting som den här filmen lyckas med, tycker jag. Som ändå är i många såna där övernaturliga filmer. Att så här, hon börjar ju fatta vad det är som händer. Hon vaknar, hon har drömt mardröm och hon har trasigt nattlinne. Och hon liksom börjar förstå att så här, det är någonting skumt här. Vuxenvärlden har en logisk förklaring och det är han. Så det är det han är till för kanske lite. Ja. Och då är hon så himla mycket mer ensam i det här läskiga. Och det gör det ju lite mer läskigt.
Det är ju nödvändigt. Alltså, det är något som är sådana här filmer, att egentligen så är det väl en sån här regel. Man kan inte ringa till polisen när det är en skräckfilm, för då man kan ju inte involvera stora världen i det.
Nej.
Utan man ska ju vara isolerad, och i den här filmen när de ändå ringer polisen det första de gör, vilket är ganska roligt på det sättet, så måste ju då polisen inte fatta vad som händer, annars blir det ju helt meningslöst. Sen polisen börjar jaga Freddy Krueger, då har ju filmen dött liksom.
Det är sant.
Men en grej som jag tänkte på, jag kollade på den här precis innan vi spelade in och var lite trött mot slutet, men hur framkom det någonting om att han var pedo?
Nej, de har tagit bort det i den här. Manuset var skrivet som att Freddy Krueger var pedofil.
För det är ju remaken med...
I remaken så är han
det. Det står även när man ska typ hyra den i Apple Store och så.
Mm.
Det är så jag tittar på film, tydligen. Så, ja, verkligen. Pengar, ja, inget problem. Hur som helst, så då står det ju också pedofil. Så jag tänkte att de typ
det finns
hade...
För jag hörde inte en filthy child murder. Filthy kanske, att det skulle vara någon sorts...
De kanske är underförstått, men de tog bort det med flit i alla fall. Att det finns inte... Ja, okay. De ändrade sig.
Jag tog för givet att han var det. Just för att han är också väldigt rapey när han mördar dem. Alltså det är inte som att han är ute efter att mörda folk, han är ute efter att klänga på dem.
Det är mycket fingrar.
Ja, det är mycket, men det är mycket, mycket så här samlagspåsar att han ligger över dem och...
absolut. Man behöver egentligen inte säga det. Det står liksom...
Eller bara när hon ligger och skrevar i badkaret och han bara, hello...
Ja, just det, den är fin också.
Den är faktiskt fin.
Ja, det är en snygg bild.
Den är bra gjord. Jag tycker att Tinas död är ju jävligt coolt gjord med det roterande rummet. Så hon är uppe i taket och han är där nere. Och så som de har filmat det, just när de sträcker sig efter varandra, mm. är egentligen tvärtom. Hon är på golvet och han hänger. Oh. Och de har tejpat hans hår så att det inte ska hänga.
Oh. Oh. Ja. Det är lite coolt. För, men jag tänkte att det var nästan så, för man ser ju bara halva honom. Ja. Men väldigt mycket av henne. Ja.
Så det, och jag älskar hans kommentar när hon är död. Då skriker han, "Who did this? I'll kill you."
Ja.
Han har precis sett någon dras upp i taket. Mm. Och han tror fortfarande att han har någon koll på det här.
Det är en kille som tror väldigt mycket på sina egna förmågor. Ja. Mm. Alltså, det är en 19-åring som är väldigt, väldigt självsäker.
Ja, han har ju inte etablerat som den skarpaste kniven i lådan.
Nej, det har han inte.
Utvecklingsdörd.
Replik
två.
No,
ta dig i arslet med en trädgårdssax.
Ja, men det är en snygg scen. Och jag tror... Får en någon känsla av att Wes Craven tänkte att det här är min Exorcisten-scen. Det här kommer att bli legendariskt. Det här kommer att gå till filmhistorien. Huvuden snurrar, hon går i, du vet, går i brygga. Alltså, den typen av...
Men det är mycket fina så spruta blodscener. De är kreativa och roliga. De är inte alltid så otäcka egentligen, mer än att det är lite så här äckligt. Men det är väldigt kreativt. Mm. Jag tyckte det var roligt att han... Jag visste inte att han gjorde porrfilm innan, men den har, det kanske all skräckfilm har, men det är lite porrfilm över den. Det är lite drama. Mm. Så får vi säga, nu får vi se lite så här blodig scen som är lite rolig. Och sen så är det men nytt mellanparti som leder fram till nästa blodiga scen. Ja.
Men slasherfilmen, det är ju även det, den här grejen att det hela går ut på sex, eller vem som får sex och vem som inte får sex. Att det, liksom, det är ju en väldigt sexig stämning så fort tjejer, ja, tjejerna ska alltid bada eller duscha.
Ja,
eller
liksom, men det är ju väldigt mycket i den här att en halvnaken tjej som jagas av en äcklig pedogubbe.
Fast det är så, i kanske 60% av filmen har hon även det värsta jävla Ellos-röven jag har sett i... Alltså, de kinosarna, de är så fula.
Men det var så på 80-talet. Alltså, det skulle
så
vara...
du ut så?
Nej, inte jag. Men alltså, med tjejerna i Hollywood-filmer. Ja. Alltså, kolla Karate Kid. Alltså den, vad heter hon?
De är ju barn.
Ellie, vad fan heter hon, tjejen i Karate Kid? Hon skådespelerskan. Elizabeth Shue, va?
Ja, är det? Jag kommer inte ihåg.
Just det, jo.
Hon var ju rätt köttig. Alltså hon var ju rätt rund.
Nej. Men
en mullig tjej. Alltså,
den här tjejen är ju inte så köttig. Däremot så har hon ju på sig någon typ av tält. Clown skrattbyxor som i och för sig har i beige, så att de ser ut som vanliga byxor nästan. När hon sitter i skolan.
Klädshamear du henne? Vad är din poäng? Jag tycker att hon klär sig fint.
Okej. Okay. Ja, men det är så coola då. Det är
fint och fint. Man såg ut så bara.
Alltså, ja, jag accepterade det liksom.
Det var de kläderna man hade på den tiden.
Ja.
Om vi ändå pratar om huvudrollen, Heather Langenkamp, vars karriär mest är känd för det hon har gjort i den här. Hon gjorde 1 av 3 och sen gjorde hon Wes Cravens New Nightmare som handlar om verkligheten som gjorde filmen och så blir det...
En prototyp scream, va?
Det är en som är en meta skräckfilm. Att hon spelar skådespelaren och Robert Englund spelar sig själv, men sen så kommer Freddy Krueger in i verkligheten. Mm. Den har en casting grej, den kom 94. Men det hade kunnat vara Courtney Cox som sen blev med i Scream och såklart Vänner. Eller Demi Moore. Men det blev det inte. Det blev en gäng andra, men jag vet inte vilka de är.
Det här är en av mina favorittrivia. Alltså folk som har tackat nej eller inte fick rollen. Som det, så här, vad kunder det har blivit. Jag älskar det. Som att Will Smith skulle ha varit med i Matrix, men han tackade nej för han gjorde ett Wild Wild West.
även Sean Connery, för han förstod ingenting. Han tackade nej till att vara Morpheus i Matrix. De sista grejerna, han tackade nej till så många grejer. Han tackade nej till Sagan om ringen, till Matrix. Han tackade nej till allting typ.
Skulle han vara Saruman typ?
Vad sa du?
Skulle han vara typ Saruman eller?
Ja, eller Gandalf, jag vet inte. Men han bara såhär, I don't understand the plot. Typ, han fattade ingenting av manus, han fattade inte hur man gjorde film nu för tiden. Han tyckte The Rock var för rörig liksom. Och sen så bara, agenten bara, du måste tacka ja till någonting nu. Han bara, okej. Okay. Och så var det de här typ, vad heter den? The League. Hatar din spelare, fattar ingenting. Och han bara, no, I'm alltså, out.
Han förstår inte simpla narrativ.
Irish born?
Ja, men om jag är en hemlig agent som tar en rysk tjej på tuttarna, då är det kan jag förstå.
Han har spelat han är typ Highlander och sånt. Det är väl en ganska rörig plott.
Alltså, men han var lite yngre och fräsch. fräschare då. Och jag tror att han bara gjorde sina scener, men jag ska vara ärlig, jag tror inte han fattade att det utspelade sig i nutid sen. Det var bara första filmen, han bara, oh, it's a night tale, oh, okay. Och sen är jag inte med den i Highlander. Jag kommer i Highlander 2.
Men det var ju det man tänkte när man fick höra att de skulle göra en superambitiös Sagan om ringen trilogi. Då var det så här, ja, men självklart ska Sean Connery vara Gandalf. Det finns ingen annan som kan vara Gandalf. Mm. Och så blev man överraskad när
kommer Shakespeares mästare in.
Ja, precis. Som man aldrig hade talat om, såklart. För att man hade så koll på Shakespeare liksom i London.
Han hade gjort den här Bryan Singer-filmen Apt Pupil med han Brad King, Renfro. Nazist.
Ja, det är hans granne är Nasse.
Grannen är Nasse. Mm. Och,
Han gjorde en ganska medioker Rickard den tredje filmatisering också.
Ja, den var strax innan. Det var typ 96 eller något sånt.
Ja, något sånt. Mm.
Mm. Ah, ja.
Oh, Jesus.
Ja, för fan. Just det, så tillbaka till Terror på Elm Street, som den heter på svenska. Nightmare on Elm Street.
Gillar inte svenska titeln.
Nej, det är väldigt 80-tal.
Alltså
att man får in terror.
Ja, mardröm på Elm Street. Alltså funkar vi jättebra.
Mardröm är väldigt jättebra ord.
Bra ord.
Terror, på, och särskilt nu, i dessa tider. Terror är inte ett bra ord.
Nej, men det har bytt lite... Terror på Elm Street är ju någon typ av politiskt drama. Med en arabisk familj som har flyttat in i villaområdet.
Claire Danes kommer dit och bara jag är så stressad.
Och Clint Eastwood är grann.
Sur ut igen.
Men det är någonting med hur, om man jämför honom med typ samtida mördare, Mike Myers Voorhees, liksom, att de snackar inte, liksom, säger inte ett ord i filmerna.
Nej, nej. Det är mycket
han pratar supermycket. Ja. Men jag tycker att typ Freddy Krueger är läskigare i den här ändå. Alltså för att han är så...
Han har så långa armar.
Ja, och att han springer efter dem också. Det ser man nästan aldrig heller typ i såna här filmer.
Han springer väldigt pranks.
Ja, men de ska alltid gå långsamt. Ja. Och så springer man själv, men de kommer alltid i kappen. Ja, jag har sett det. Men han jagar den, liksom. Ja. Det är ju skitobehagligt.
Det är lite evolutionen med springande zombies, liksom. Först har vi ett gäng zombies hela 70-talet, 60-70-talet. Mm. Och sen så kommer det liksom... 2000-talet.
För jag älskar Fredrik, det är min typ favoritserie, liksom. Men den här tycker jag är den starkaste öppningsfilmen av de tre faktiskt. Alltså för att, om man jämför med Halloween 1, Fredrik 13, den här, då tycker jag typ den här är bäst av dem faktiskt.
Jag tycker Halloween vinner av de tre faktiskt.
Ja, fast den är så...
Halloween
men det är Donald Pleasence med och det är bästa soundtracket tycker jag, alla kategorier.
Soundtracket går slaktar. Men, för det här konstiga syntljudet de har i den här som kommer tillbaka hela tiden.
Bam, bam, bam.
Ah, det funkar, men det har
den här också de här laserstrålarna.
Ja, det är de jag tänkte på. Ja, exakt de. De stör jag skitmycket på. De bara sticker ut som en...
Var är laser? Jag ser bara en massa knivfingrar.
Men det är också den här tiden. Det har ju då kommit så här, Casio har kommit. Ja. Så att vi måste
lyssna på det här ljudet.
Vi kan göra all musik med det här.
Men så bara, John Carpenter kan det.
Men vi har en DS7.
Hör inga stråkar.
John Williams, vi behöver inte det längre. Vi har en Casio.
Det var ju verkligen bara John Carpenter som kunde det. Alltså alla hans, eller flyttade från New York. Den där The Fog, alltså, och den här The Thing gjorde väl han också musiken till. Alltså, han kan ju det. Och då fick de andra så här lite medvind. Bara, fan, det kan vi också klinka på den här lite.
Musiken till The Thing är också helt suverän.
Så jävla bra.
Så stämningsförstärkande.
Musiken är riktigt jävla dålig den här tycker jag. Alltså den är hemsk att lyssna på. Varje gång han jagar någon så bara, nah, gud.
Och det är lite så här,
också det
sådana där slappa trummor.
Ja, men du ställer in, du har ju de här olika knapparna och kalypso
zombie och så.
Men det är en knapp här det står demo på. Vi trycker på den bara. Det är ju en melodi.
Det är dåligt. Jag är så provocerad av
musiken. Do your thing, DJ Laser. Tell me twice.
Pew, 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 pew.
Det är riktigt jävla dåligt.
Men så hobblar han fram. Han ser ju så kort ut också, Freddy Krueger. Jag vet inte vad det är.
Ja, fast det tycker jag.
Det kan vara de långa armarna.
Ja.
Och så det finns det fast långa armar hela tiden.
Var det fler än en gång han hade långa armar? Eller var det bara en gång?
Nej, bara en gång tror jag.
Det var det som så här fick mig ur balans lite. Så också, what the fuck? Och sen kom det inte tillbaka.
Men det är ju liksom en dröm. Så vad som helst kan hända. Så när hon springer från honom, hon springer rakt in i honom. Alltså det är det som är så fuskigt med.
Men jag gillar hans litenhet också, för att både Myers och Voorhees är ju jättehög, alltså långa, bredaxlade, biffiga snubbar liksom. Och de blir bara värre för varje film typ. Men han är en liten dvärg liksom, som är den läskigaste av dem. Alltså,
men det är ju inte läskigt. läskigt, fast, Jonas.
Jag kan uppskatta looken han har. Alltså looken är så oerhört tydlig. Du har den där brända fejan, du har hatten, Indiana Jones-hatten typ.
Ja.
Och så har han sin randiga tröja. Och knivarna, knivhandsken liksom. Det är en väldigt distinkt look. Som jag tycker har, alltså den funkar ju fortfarande.
Men det är också att han ser inte stark ut.
Nej.
Och därför även i remaken tycker jag ändå att de castade den bra. Rorschach, vad fan heter han?
Jag vill säga Hayley Joel Osment bara för att han har tre namn, men det är inte alls samma.
Något sånt, något åt det hållet.
Helena Bonham Carter.
Exakt, ja, just det. Så var det.
Bra kostnad.
Nej, men han är exakt likadan byggd. Han är ganska kort, lite spinkig, men världens otäckaste ansikte liksom.
Jag ska säga en, när vi ändå är inne på den här hatten, jag ska säga en läskig sak som, eller en grej som jag tycker är lite läskig, som egentligen inte är relaterad, men som jag hörde för ett tag sedan. Ni vet sån här sömnparalys.
Har inte My berättat om det?
Jag
att
vet.
Hon har haft det. Alltså när man
säkert,
kroppen
men jag vet
sover,
att Jonna
man är vaken och medveten.
Jonna
man kan inte röra.
Har haft det till exempel. Hon pratade om det någon gång.
Man kan inte röra kroppen.
Precis, man kan inte röra kroppen, men typ man ser.
Man är medveten hela tiden.
Man är medveten, men bara...
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Halvt, för man ser saker, men man är vaken. Och när man, alltså många som har det som ett liksom återkommande så här, fick det här igen, liksom, som någon typ av anfall. Liksom. Ja. Det vanligaste saken man ser, för man ser ju alltid något läskigt, någon som kommer mot den eller någon som liksom vill in eller skada den eller något. Det är en man med en hatt. Det är absolut vanligaste att folk ser, för det är någon så här grej hjärnan hittar på tydligen, eller man ser alltså, skuggor kan se så ut.
Man med hatt.
Mamma hatt. Det gör ju den här filmen lite läskigare, skulle jag säga. Just att det är sån här sömnparalys.
Hade varit en bättre svensk titel än Terror på Elm Street.
Man med hatt.
Man med hatt.
På Elm Street.
Man med hatt på Elm Street. Det var också så här, jag läste på IMDb, men jag tog inte ut i citatet att, så jag kanske felciterar. Men Wes Craven hade blivit inspirerad av folk som hade kommit från, vart var Pol Pot diktator?
Kambodja.
Folk hade haft problem med, alltså de hade dött i sömnen. Förmodligen, och jag vet inte vad det har fått ett syndrom sen dess, men förmodligen på grund av hur de blev förföljda och hela tiden utsatta för tortyr och den här terrorn från Pol Pot. Så att det är egentligen Pol Pot vi har att tacka för att den här filmen blev gjord.
Det
låter ju läskigare, den premissen.
De dog i sömnen, och läkarna visste inte varför. Jag såg inte att det fanns något svar i den liksom, trivian, men förmodligen att det var att de var så skadade av traumatiska händelser.
Man är ju stressad.
Men är inte en vidareutveckling av Kruger är väl Slenderman lite grann? Att han är också en ganska gänglig, alltså, stinkis.
Men han är väldigt lång, Jonas.
Han är väldigt lång, men han har inga muskler överhuvudtaget.
Han har långa armar också.
Men jag blev jämfört med Slenderman en gång.
Ja, jag skulle inte säga att det är jätte... Alltså, det är inte fruktansvärt olikt.
Hörni, ska vi ta en scen till?
Ja.
Det är ju när det börjar nyssas upp vem Fred Krueger är.
Just det.
Och huvudkaraktären, tjejen, kommer in och träffar sin morsa i källaren där. Och sitter vid en, vad heter det, värmekaminen
eller något sånt.
Vad heter det? Det heter inte spisen. Vad fan heter det när man har en villa? Och,
jag säger pannan. Kaminpannan.
Ja, precis. Värmepannan.
Värmepannan. Mm.
Så förklarar hon då vem han är.
You want to know who Fred Krueger was? He was a filthy child murderer who killed at least 20 kids in the neighborhood. Kids we all knew. Oh, Mom. It drove us crazy when we didn't know who it was. But it was even worse after they caught him. Did they put him away? The lawyers got fat and the judge got famous, but somebody forgot to sign a search warrant in the right place and Krueger was free just like that. What did you do, mother?
Okay. Yeah. What's the song? The lawyers got fat and the judge got fat and the lawyers got famous. Hon blir liksom typ så här beatnik poeta.
Yeah. Det känns också som intriger från en hårdrockslåt från 82.
Men det är så här, justice. Hon har liksom skrivit in ett
lawyers
här.
Got fat. Yeah.
Men det som är så konstigt med den här scenen är ju att hon erkänner ju att de sökte upp liksom honom, föräldrarna, i grannskapet och brände in honom liksom. Ja. Mm. När ska det här ha skett? För hon är inte supergammal i den här filmen.
Nej. Mm.
Och om inte typ dottern har något minne av det här, alltså, då kan inte hon vara en av föräldrarna som gjorde det. Nej. Då måste hon typ ha varit en tonåring själv.
Det är det som är det mest...
går inte ihop.
Nej, det är det som är det mest creepy av det här. Vem fan är hon som inte åldras?
Nej, men för att grejen är, om det fanns typ en stora syster som hade dött eller något, då skulle jag förstå hennes motiv mer. Men hon säger ingenting. Hon säger bara typ att så här, och hon säger väl typ så här, det var jag som gjorde det. Det var jag som typ elda. Eller, hon var en av dem i alla fall.
De borde ha gjort det som att mamman eller hennes generation, när de var barn, så blev de utsatta för Krueger. Deras föräldrar gangade upp på honom och brände in honom.
Mycket
det enklare. Varit,
det hade kunnat skriva bort all liksom så här tidslinjerörighet.
För det här är så konstigt. Så här, I killed him, go to sleep now.
Det är så idiotiskt.
Du har dödat någon. Ja, precis. Du är en mördare. Det är weird.
He's not gonna get you, honey. Because mommy killed him.
Älskar att hon, hela det talet är så här, det var hemskt att inte veta vem det var. Ja. men också, ännu värre när det blev rättegång.
Men också, he was a child murderer who killed at least 20 kids in the neighborhood. Alltså, fuck, 20 kids in the neighborhood.
Det är inte så stort.
Det är så jävla många kids. Det är 7-8 kids. Då borde man säga, vi borde nog dra härifrån. För det här är inget bra. Sen väntar de 15 kids till.
Och inte en enda to sale-skylt liksom, utan det är bara...
Nej.
Och det är också så här ett vitt, rikt kvarter. Liksom. Det är ju inte som de här mördarna som vid dåtiden då faktiskt mördade. Alltså den här clownmördaren och sådana. Som liksom mördade typ 30 barn och gömde i sitt hus, men då trodde man ju bara fattiga barn liksom.
Men jämför med typ It till exempel. Ja, ja, men It till exempel, där är han mycket mer sparsmakad liksom. Det är dels några års mellanrum, och dels är det inte så många varje gång. Det är en handfull kids.
Nej, men det här var 20 kids, jag tänker mig inom ett spann av kanske ett år.
Det är
typ en varannan vecka i jättelänge.
Men det framgår ju inte heller varför Fred Krueger blev frikänd, sa hon det? Hon sa bara typ
det var en brottsplatsundersökning.
They forgot to sign a search warrant and he got off on a technical.
Ja, det var det så det var. Men, jag menar, okej, om vi tar allt åt sidan, om vi tar bort sminket och bara tittar på Robert Englund.
Mm.
Han går aldrig fri. Han ser skitpervers ut.
Men det är också så här, det är också en sån dum grej som har varit enkel att skriva bort, att nej, han blev inte fångad, men vi alla visste vem det var liksom. Så vi brände in honom.
Eller vad säger du om det här? Jag räknar med att den utspelar sig i Kalifornien. Jag vet inte varför. Men de har ju dödsstraffet där. Han kunde ha fått dödsstraffet och sen kommit tillbaka.
Det ännu läskigaste hade nästan varit om de bara, nej, vi tror att det är han, för han är så weird. Brände honom, sen var det inte han. Men han kom ändå tillbaka och jagar dem.
Det kanske jag minns jättedåligt, men i remaken är det inte lite så
jo,
där?
Jo, men det kanske...
Att han inte gjorde det? Ja. Fred Krueger?
Jag kan minnas jättefel nu, men jag tror att
det... Han är ju verkligen jättearg. Ja. Och han vill ju inte ligga med 15-åringen.
Men jag minns att man har sympati för Fred Krueger i remaken. Ja. Och då kan det ju vara så att han faktiskt var oskyldig, men han var liksom the outcast som alla trodde det var.
Jag tycker nog att det är bra att han är skyldig och att de har mördat honom. Så det är bara att det är så... Det är för weird, liksom. Det är för slarvigt. Det hade räckt att det var två barn... vi hade inte bevis, men alla visste ändå på något sätt. Och så för hela grejen med att föräldrarna gjort det är ju att de har någon slags skuld som de nu får betala för. Då kan de ha en skuld och att det inte är 20 barn och teknikaliteter. Det kanske var lite sådär.
Fast det inte var för att det inte var han. De har lynchmobbat fucking fel.
Ja, men då blir det för mycket fokus på det. Jag tycker att det är bra att han ändå har gjort det. Då blir det den där tvetydiga att det är lite vidrigt åt alla håll, tycker jag.
Jag tänker bara i merch nu. Jag tänker med en bild på Freddy Krueger. När han är lite så pillimarisk och visar knivhanden. Och så står det, ovanför står det, at least 20 kids in the neighborhood. Det är bra catchphrase.
Man väljer att fokusera på det också. Det är inte bara sådär, du får aldrig sova mer, utan det är många barn han har liksom.
Jag tycker det är ett bra bandnamn också. At least 20 kids in the neighborhood.
men det är så mycket, alltså det är så mycket kring samma scen som är konstigt, för att då har, alltså man fattar inte. Det är ju en massa skumma grejer. De har liksom fått sår på armen under en sån klinisk undersökning. Mm. Hon har fått hatten där och kan namnet från ingenstans. Ja. Allt det där släpper de ju bara. Ja. Men hon tycker ändå att det är befogat att berätta vem man egentligen var. Liksom. Utan att ställa frågor, hur kom du på det här namnet? Hur vet du det här?
Ja, eller hur? Det är väldigt mycket konstigt.
Utan det är bara så här, du berättar ju allt hur det var. Och så ställer jag inga följdfrågor om hur du har fått dina sår. Ja.
Det kan också vara en liten samhällskommentar på så här. Man tror aldrig på kvinnor. Mm. Man tror aldrig på vad kvinnor säger. De är bara hysteriska.
Men den delen tycker jag är coolt. När hon är sådär sinnessjuk, sitter uppe på sitt rum och är alldeles blek och så, inte vågar sova. Det är ju liksom, det är ju ascool psykologi det. Men det där när hon förklarar med Freddy Krueger, där är det som att jo, jag tar det på allvar och berättar hur det var egentligen. Men sen släpper vi alla lösa trådar.
Men alltså, nu måste du verkligen sova.
Jag har inte lyssnat någonting.
Men jag hade gärna sett lite mer så här insomnia grejer. Jag tycker det kan vara nice i filmen när de så här, du vet, knarkar för att hålla sig uppe.
Ja, men dyker inte det upp? Jag minns någonting. Var det inte tvåan eller trean? När så här, jag minns någonsin, det var kanske det enda jag minns från den filmen, att det är någon tjej som är så här, jag har inte sovit på 3 dagar, och du vet, hon försöker hålla sig uppe och hennes föräldrar vet exakt vad som är på gång och varför hon inte...
Det skulle de haft här. Mm. Ja. Redan från början.
Men jag tror det är trean som de börjar skicka in kids med så här psychic powers typ. Och det är samma i fredagen 13, 4, 5 kanske. Då finns det också en tjej som har så här telekinetiska förmågor som ska fightas.
De morfar den med Poltergeist. Send in Carrie Ann.
Men typ så här,
Carrie Ann is in the television.
Vad heter hon? Firestarter, Carrie. Alltså det var jättevanligt då. Liksom,
just det var poppis.
Unga människor med... som skulle fightas liksom mot.
Just det.
Men det är lite konstigt, hela den här drömlogiken i den här filmen, för att vid ett tillfälle så säger ju Nancy till Johnny Depp då, Glenn, var här, ha koll på mig liksom. Somna inte,
vilket han såklart gör.
Men redan i början av drömmen så går hon och så säger hon bara så här, Glenn, och så hoppar han fram i en buske så här, yeah. Kan de se varandra
i
drömmen?
Nej, men det är det där jag gillar, Erik. Jag tänkte på det också. Och jag tänkte så här, fan man, det är klart att hon precis, alltså hon drömmer ju. Ja, att hon fortfarande... försöker hålla koll. Nej, hon drömmer ju bara. Han ligger ju där och bara...
Ja, eller är det att hon typ genom så här halvsömnen är typ så här, are you there? Och han typ yes, och hon projicerar att han...
Jag vet inte, men jag gillar det. Jag tyckte det var lite roligt och snyggt.
Ja, det var en rolig detalj, men det var lite inkonsekvent med vad som är dröm och vad som är verklighet.
Jag tror verkligen att det bara var en dröm.
Men alltså, uppskattar enormt att det är mamman som berättar Krugers backstory. Och det inte är, som det alltid är sådana här filmer, när en massa överambitiösa kids som sitter på biblioteket och söker i tidningsarkiv och
grejer. Ja, jag saknade den scenen. Jag gjorde det på riktigt.
För det är en sån som jag bara, varje gång man ser sådana scener, jag tänker, det där skulle jag aldrig orka. Jag skulle bara böja mig framåt och bara, okej, hej då.
Orka göra research.
Jag skulle verkligen inte falla det.
Mikrofilm, skojar med mig. Nej, men jag hellre blir mördad.
Nej, men precis, kids i den där åldern orkar knappt göra liksom läxan, läsa på när de har boken framför sig och lära sig exakt vilka sidor man ska läsa.
Så det var mycket mer trovärdigt det här.
Ja, faktiskt. Helt sant.
At best så kan de gilla en fälla. Liksom.
Ja,
det är lite kul.
Ja, visst.
Det är inte väldigt mycket ensam hemma när hon gillar fällorna på slutet.
Ja, Älskar det.
Alltså, om man inte tyckte att det var en komedi för ändå, så är det ju väldigt mycket ensam hemma plötsligt. Ja.
Freddy Krueger är Marv.
Supertrådar och lite MacGyver-lösningar och exploderande lampor.
Vad gjorde inte ni så fällor när ni var små?
Alltså, jag var ju fällkillen.
Du var det?
Ja. Vad fäller du var? Med min Rambo-kniv i skogen.
Åh gud, vad obehagligt.
Eller hur? Det är inte ens fäller längre. Det är bara obehagligt.
Jag ställde bara vattenhink på min rumsdörr typ. Ja. Så ropade jag, pappa, pappa, kom. Pappa, kom då. Ja.
Liksom, och sen blev du frustrerad.
Jag ser att du har en hink som står där uppe.
Men, man ska ju spela med. Ja. Vad fan är det?
Ja, dåligt.
Du skulle, alltså, jag tror att Martins Rambo-kniv fällde på helt annan. Det så här, spetsade på. Eller, så han bara har lämnat sig. Och lagt löv som har gått därifrån. Jag
lärde vid en pejler.
20 barn. Ja, men,
at least 20 kids in the neighborhood.
Vem kan det vara? Med pålar rakt igenom sig så här. De har
ni vet den här långa slanan från en gran som liksom, så sticker ut ganska lågt, och så drar man den bakåt så att den spänns. Och så sätter man liksom, binder man fast andra små, som hade tält såna små spetsar liksom, så binder fast dem där. Och så är det snöret där, så om någon går på snöret så kommer slanan farande och sätter sig i låret.
Ja.
Alltså det var ju inte så, alltså,
eller när man gräver en grop och så lägger man så här kvistar över och lägger lite löv över.
Och det räcker ju med att den är knädjup liksom. Och så är det en sån pinne som sticker upp.
Ja. Var det det här du försökte på i lumpen? Du bara, jag vill bli fällornas vad heter det?
Ja, men innan jag gjorde, ja men precis,
sergeant.
Faktum är att man gjorde så.
Ja, det, man men tar en grej så
för att försöka fånga djur om man skulle inte
sälja på mat. Det är lite Vietcong strategi där. Ja, nej,
det där, ja, fast det där var mer, det är ju mer, det är en defensiv taktik man använder. För om det skulle komma någon. Men det där var mer för att fånga djur. Om man skulle fånga en kanin eller något sånt där. Men Vietcong var ju bra på det. De grävde ju såna gropar, bambuspett rakt upp.
Och så här, de smet också med massa spett som bara ramlar från träd.
Nej, men de smet också in dem i bajs för att orsaka infektioner. Vietcong var mästare på fällor.
Sen fick jag höra att det där var ju olagligt, och då hoppade du av och tappade allt intresse för militären.
Ja, precis.
Vadå, ingen bajs på pinnarna?
Varför sitter du och täljer massa
för skit?
Konstkriterium.
För sista gången såg du. Det behövs inget bajs.
Men infektionerna,
släng det där och gå och tvätta händerna.
Jag är ju fällornas sergeant. Det är ju pinsamt om inte jag har bajs på pinnarna.
Vet inte att jag har respekt mot mig.
Har du så här kupade händer, bajs, legal bajs. Så att det var ris.
Okej, okay, kom igen nu killar. Ta en pinne och smeta.
Är det någon som behöver mer bajs?
Jo, men ha med, jag är säkert.
Ingen behöver mer bajs. Gå och släng det. Luktar skit.
Det är det som är så bra, man har alltid sitt vapen med sig. Bara man har ätit till länge.
Ska vi gå tillbaka till filmen och prata om scenen när Johnny Depp är hemma på sitt pojkrum och är den snyggaste tjejen i stan?
Ja, hemskt gärna. Okay, han fick jobbet. Han fick jobbet för att Wes Cravens dotter tyckte att han var dreamy. Ska bara tillägga det. Han var 21 år.
Det var han ju också.
Men, det var han ju.
Men fan vad...
Men han alltså, har här, en här, tröja som han köpte på Monkey igår.
Det här är jätte... Det är märkligt för mig. Det här funkar inte skitbra i podd, men vi måste se scenen ändå. Okej,
med ljud.
Hello?
Alltså, kom igen.
Aha, hans magtröja.
Ja.
Oh yeah.
Stand by your window so I can see you. You stand a million miles away.
You fucking sexy thing.
Stand in the window. Också, så
här. Ska man fixa gardinstången?
Han behöver ju verkligen inte. You look like the prisoner of Zender or
something. Men det är för att han ska dö sen.
Som de visar magen, tror jag.
Eller? Nej, det vet jag. Alltså, han är ju lite... Han får ju inte ligga heller, egentligen.
Han onanerar inte det underförstått. Det tyckte jag var lite härlig scen när hans mamma kommer in och han säger till mamman... jag ska titta på typ Miss Nudity eller inte. Jag har ju den här tvn på mitt rum. Uppenbarligen ska jag ligga och ner. Och mamma är bara helt soft med det. Finns inte ens en liten himlande med ögonen. Ingenting bara. Och så tycker man först, det är lite weird. Och sen tänker jag, hur var mammor? Nej, de var nog så. De tycker att men det är väl bra att han utforskar sin sexualitet. Nu är jag moraliserad. Det är liksom 80-tal.
Kommer ni ihåg när man var i tonåren?
Hon har en skön attityd liksom.
Ja, verkligen. Men det var väl så i... eller man smög ju mer, självklart, av naturliga skäl, sin onani. Men minns ni att man tänkte så här att jag kommer nog undan med det här?
Det är ingen som vet vad jag håller på med.
Men det enda som hördes hemma var...
Ja. Ja, men alltså, han kan inte sitta och onanera inför sin mamma.
Fy fan, men jobbigt att rätt... två killar liksom. Ja. Liksom två barn killar. Ja, förlåt.
Nej, men jag vet ju folk som hade mammor som var så här uppmuntrade om att kolla på porr för att de skulle få igång hormoner. Den typen,
alltså, det är weird.
På den, ja, men det är lite
övergränsat. Få igång
hormoner, jag vet inte.
Gud, har du inte skett? Nej, men jag
vet inte. Jag ville ju också så här TV-1000 när jag var liten för att vi skulle få porr. Och jag tror att min mamma fattade precis varför jag ville ha TV-1000. Det var inga problem för henne. Hon såg till att vi hade det abonnemanget.
Jag sätter videobandspelare på midnatt, vad så du vet. Jag spelar in varje natt.
Jag tror att mamma är någonstans, alltså man kan inte säga vad som helst högt. Nej. Men de är väldigt mycket softare än man tror när man är 14.
Ja, men mammor är väl det. Min mamma köpte ju såna här snuskiga böcker och sånt. Och pappa var ju så här aktivt, du vet, när jag hade tagit min brorsa så här Pox och Epix, alltså de här vuxenserierna med typ så här nakna personer i. Han var ju så här bara, för helvete, du vet, så tog dem och så här skulle liksom, nu har jag bränt dem, du vet, så. Mm. Och man bara, okej, åh nej, det där var
pappa är lite mer nervösa. Jag tycker sista akten är lite för lång i den här filmen. Jag tycker efter att Rod blir hängd, så tycker jag att den går lite segt. För då är det såhär, ja, nu ska de vara ledsna över det. Och sen ska hon in och drömma igen. Och sen vaknar hon. Och
man
så fattar
förstår typ inte varför de är ledsna. För han inte har varit schysst mot någon. Alltså det kan man sörja den här människan.
Nej, och det blir, alltså... Men det blir liksom för långt på slutet tycker jag. Det är säkert
kanske
en...
lite. Annars är det rätt bra pacing eller så. Men kanske
är det,
rätt,
är det, men någon, det är sista akten som seger
men
lite
den
tycker jag.
Hon är ju fällkingen.
Ja, absolut. Det blir lite... Men det tar ett tag innan vi kommer dit. Det är liksom ett mellanrum där vi inte riktigt gör någon, det händer liksom inte
hon
så mycket.
Hon försöker göra olika planer med både sin värdelösa kille, granne och
frågan
sin pappa.
Frågan är om inte en nya Halloween-filmen med Jamie Lee Curtis som kom för 2 år sedan är lite inspirerad av fällscenen.
Den jag har inte sett den remaken.
Den ska du se.
Riktigt bra.
Faktiskt.
Alltså, och då är ju filmen ändå 80-tals föredömligt exakt 90 minuter.
Väldigt
och då när du tycker att den är för lång.
Exakt.
Då,
exakt.
Då, är det ju, då har den ju inte mycket att komma
det
med.
Det är någonting som saknas där i sista akten. För att jag känner sig... Nu är den klar snart.
Men det du säger nu är väl att så fort det hänger lite på skådespelarnas... prestation så håller inte filmen.
Ja. Exakt. The judge got fat and the lawyers got rich.
Men kan inte vara någonting.
Fat, you say?
What about my mixtape?
Men kan inte vara något med vuxenvärldens reaktioner som blir hängande i luften? Att de går ju till det här institutet, polisen är inblandad, men eftersom de inte får fatta vad som händer och samtidigt som alldeles för mycket har sluppit ut redan så blir allting lite sådär lite suddigt liksom. Ja. Jag tycker det är ganska spännande när de tar fast honom och alla i bys pekar på honom. Han hade stiletten, han var i rummet och sen hänger han sig, självklart. Ja. Det är liksom ändå sådär, det är två världsliv som kolliderar. Men sen är det liksom lite weird när hon har fått såret och mamman börjar fatta.
Ja, det är den sömnkliniken. Helt jävla onödigt
gud,
tycker jag.
Gud vad roligt det är när forskaren sitter och mamman sitter och bara, what is dreams anyway. Typ. Ja. Och han bara, ja, det är magi. Det är psykets trolleri.
Jag
typ. Man bara, vad är det för forskare?
Nej, det är weird. Men jag köper hela scenen, fast däremot så blir det ju svårt för de kan inte ta riktigt konsekvenserna av den. Nej. Sen är det som att de låtsas nästan som att den inte har varit.
Ja, jag tycker den scenen...
Varför det är försöker du bevisa med den där fåniga hatten?
Ja. Hon hade uppenbarligen inte hatten där. Och hon bara, jag vet inte hur hon fick dit det. Och jag fattar att man inte tror att det är ett spöke som var i drömmen. Men det är ändå så här, allt det där är lite...
Det var en massa andra grejer. Det var också världen som de aldrig har sett make till. Ja. Ett stort blodigt sår på armen. Ja. Det är ändå så där...
Något konstigt är det.
Men det är att morsan är lite korkad hela tiden.
Jo, men morsan, men de har ju 40 vetenskapsmän i samma byggnad.
Jo, men alltså, jag tänker på den scenen där hon har hittats död. Och de sitter på polisstationen och så sa, ja men absolut, hon bråkade med sin kille, men innan. It was nothing serious. Maybe you don't think murder is serious.
Ja, just det.
Men nej, det var inte det jag sa, din dumma kärring.
Sluta lägga ord i min mun. What the fuck?
Men kanske att hon underspelar rollen, för hon är ju en alkad tant som lämnar dotter för att dra iväg till Vegas med någon boyfriend. Alltså hon skulle kunna vara riktigt sån Finland-Sverige.
Men vänta, inte det
Tinas mamma? Tinas mamma är också asdeka. Men Nancys mamma är också alkis. Och hon äger ju replikerna i den här filmen, för hon säger det i slutet, hon bara, you know, I'm gonna quit drinking. I just don't feel like it anymore. Mm. Det är det alkoholism är. Mm. I feel like it. Yep. Inget annat.
Mm. Alltså, om de bara tog sig i kragen.
Ja. Oh. I just don't feel like it anymore.
Huh. Ska vi bestämma om... Ska vi ställa frågan?
Ja, jag ska bara flika in hur den här gjorde sig. Ja. Under 84, vilket är lite godtyckligt för att alla släpps lite olika och så, hur mycket de spelar in under året, så spelar den kommer på 33 plats. Den kom i november, så den spelade in ganska bra, ganska tidigt. Spelade in 25 500 000 på det. Kostade 1,8 miljoner att göra.
Det är jättesuccé.
Det är en succé, och förmodligen har jag spelat in jättemycket mer sen dess också, såklart, med alla uppföljare och allting sånt. New Line Cinema, konkurshotat. Det här var liksom, det kunde ha varit sista filmen.
Oj!
Det gick inget bra för dem, och sen så kom Wes Craven in och gjorde den här, och sen så blev det ju verkligen.
Alltså, förlåt, men alltså, jag skulle inte lagt alla pengar i den här säcken om jag hade varit dem. Jag förstod att de var konkurshotade och de gjorde sådana.
Men det är en billig film. Den är billig att göra tidsmässigt.
Det var billigt att göra slasherfilm. Det gick bra för dem liksom. Så att, man kan ha det som en sån att det är en framgångssaga.
Men det är också en grej med, alltså, New Line Cinema måste ju då vara ett av de mest sämst skötta filmbolagen i historien. För de var ju också... De var ju sådär, det gick väl okej för dem, men de satsade ju allt på Sagan om ringen.
Ja, just det.
De satsade alla äggen i de bara såhär,
kan de sluta satsa allt på en grej
precis
hela tiden?
Men funkar inte det här? Första Sagan om ringen kostade ju typ 1 miljard.
Ja.
Så de säger, okej, vi skrapar upp allt vi har. Och funkar
och
den här?
Och så Peter Jackson.
Ja!
Är de dumma i huvudet?
Ja, han har inte gjort någonting. Han har gjort skit. Också slasherfilm.
Ja, men han har väl gjort en höna av en fjäder förut.
Ja, verkligen. Men han gjorde Bad Taste of Brain
Dead. Det som uttrycket betyder.
Nej, men ni förstår vad jag menar. Men
först gjorde han två riktiga nya seländska splatterfilmer. Ja. Brain Dead och den här Bad Taste.
Och de kostade totalt 125 kronor. Ja.
Sen gjorde han i och för sig Frighteners. Han hade lite cred i Hollywood, för han har gjort Frighteners med Michael J. Fox och lite så. Så det fanns liksom någonting där att man kunde säga att han var en filmmaker som man kunde satsa lite pengar på. Men den är fortfarande ganska billig film.
Men ska
liksom
man göra den största filmen i historien som den var?
Jättekonstigt.
Jättekonstigt. Och då, New Line Cinema bara så här, okej, vi satsar på den här. Mm. 1 miljard kronor. Och så
det är ju väldigt otippat.
Men de hade konkat om det inte hade funkat.
Finns de fortfarande där?
New Line Cinema?
Ja. De satsar allt på The Hobbit.
Nej! Det är så svårt att veta.
Och att de ville gå ner så jävla mycket.
Vi ska dubbla budgeten till The Hobbit.
Men man tänker så här, okej, om de så här, 84, det gick skitbra för den här. De fick en riktig alltså cashflow liksom. Och bara matade ut uppföljare som inte kostar någonting. Drog in massa pengar. Hur kan man gå så jävla dåligt tills, alltså första Sagan om ringen-filmen och liksom att man återigen är konkurshotat då. Hur är det möjligt?
Ja, men det känns Google, som att filmbolag ofta är det.
På Google står det att de finns fortfarande, men de är uppköpta av Warner Brothers.
Ja, men precis.
And will probably be a much smaller operation than in the past. Nej, det här var från 2008. Vad fan är det här?
Men det där jag tror att det där är ganska så här praxis att de lite mindre blir uppköpta. Alltså, som i sin tur blir uppköpta av Disney. Disney äger allt som äger någonting. För att det finns, det är alltid så. När det började komma så här, 7 produktionsbolag loggan innan man, filmen börjar, så behöver folk vara så här, men vad fan, kan inte någon bara köpa allting?
Men det är väl lite, om man kollar på Blumhouse Productions som gör alla moderna skräckfilmer i
just det.
De har väl typ tagit formen lite av den här. Liksom att, ja men, anställ billiga skådisar, håll praktiska effekter men skräckfilms lågbudget liksom.
Just det,
och så bara kör de ut sådana filmer. De drar allt in. För det finns inte så mycket skräckfilm på bio. Alltså, nej. De som går upp går folk och kollar på för att se som så här counterprogramming. Vi vill se något annat än en superhjältefilm.
Fast
fan, det har ju kommit ganska mycket så välproducerad.
Ja, men det är typ oftast de som ligger bakom dem, som Conjuring och alla de Insidious och allt vad de heter liksom. Det är typ samma gäng nästan.
Men då har de ju ändå dyra typ skådisar.
Nu kostar de väl kanske lite mer, men
ja, för det är det man har slagit av, att de har ju bra skådisar nu.
Eller om de hade typ så här en deal från början att okej, vi gör en 3-films deal. Här är din lön för den.
Mm.
De tre liksom. Att de kanske har För Patrick Wilson var väl ingen het, alltså, het namn innan första de...
Nej.
Ja, han har väl gjort lite grejer. Nej, men det var han inte kanske. Nej.
Men sen,
Angels in America i och för sig.
Okej, jag får göra tre filmer. Jag blir garanterad tre rullar. Liksom. Det är väl en bra del också. Liksom.
Men ska vi ställa frågan? Jag skickar ut frågan till er. Vi kan väl svara på den. Vi kan börja med Jonas Strandberg. Frågan är, håller den?
Ja, jättebra.
Varför?
För att den är konstant sjukt obehaglig, tycker jag. Nu tycker jag vi diskuterat mycket om armarna och så här grejer, men jag tycker paranoia-känslan, som att de inte får somna. Det är typ det obehagligaste movet i, liksom, så plot-wise i en skräckfilm. Någonsin nästan, tycker jag.
Det svarar jag.
Ja, 100%.
Fanny Agazzi, håller den?
Oj. Alltså, jag säger nog nej faktiskt.
Första nejet i podden.
Ja, det kan det vara det.
Ja, fast du facebookade ett nej på förra filmen också.
Ja, och gud, då hade jag en riktigt bra motivering. Jag tycker det som Jonas säger, det har du rätt i. Men det är för mycket som inte är läskigt. Det är ingen läskig mördare. Det är för dåligt skådespeleri. Och de kastar bort det där läskiga som hade kunnat vara.
Ja. Ola Aurell, håller den?
Jag tycker det beror på vad man har för förväntningar på den, tror jag. För jag tycker, jag blir inte alls särskilt skrämd av den. Och jag tycker inte att den är en särskilt djup film som man kan ta riktigt på allvar. Men om man köper det som lite så här, lite glimten i ögat, lite kitsch och så tycker jag den har bra tempo. Alla specialeffekter är roliga att se. Det är en kul liksom premiss. Sådär. Så jag vet inte, jag tycker att den... Jag skulle nog säga ja, med lite förbehåll att det inte är en jätteotäck skräckfilm.
Sådär. Vi har två ja och ett nej. Erik Broström, håller den?
Jag tycker den håller, dels effektmässigt så tycker jag den har liksom stått tidens tand. Att den här funkar fortfarande, jag börjar inte skratta så fort det är en effekt. Liksom, eller dömer ut den som såhär, shit vad dåligt gjort liksom. Utan jag tycker den ändå såhär, den håller där. Och sen tror jag, vågar påstå att om du samlar typ fem tonårstjejer en kväll och titta på den här, så blir de skrämda fortfarande.
Jag skulle vilja veta det, för jag har inte sett så mycket skräckfilm på senare, och det enda jag kom på nu är, jag såg filmen den nya Det på bio, tyckte den var jättedålig liksom. Den här är mycket bättre till exempel. Så frågan är, om jag vore 12 eller 11 någonting och såg den här nu, skulle jag bli skrämd då?
Ja, men jag
då,
tror
liksom,
att man blir det, för att den är gjord på ett sätt, och musiken är dålig, men det finns ett obehag över den, och det är lite som en feberdröm. Jag tror, jag blir inte skrämd av dem, men jag är ju liksom jag är inte målgruppen längre. Jag är en vuxen kar som tar slips på mig.
Ja, men en bra skräckfilm ska väl vara läskig för alla? No. Inte bara fem tonårstjejer, de blir ju för fan rädda för sina skuggor.
Det ska bara tilltala fem tonårstjejer.
Ja,
och jag tror
sluta.
Att fem tonårstjejer... Nej, men jag skämt, ja, men den håller.
De blir ju rädda av ett dåligt Instagram-inlägg. Liksom.
Ja, jo, men det är ju...
De bara...
Vad tycker du, Martin?
Jag svarade, alltså det är ett solklart nej på om den håller den inte. Alltså det finns ingenting som håller. Alltså skådespeleriet håller inte, regin håller inte. Premissen är ju toppen. Alltså att man blir jagad i sina mardrömmar, den är ju perfekt. Specialeffekterna är ju lite lustiga, men håller ju absolut inte i stora drag.
Men skulle du säga att den höll när den kom i så fall?
Det är inte frågan.
Nej, det är intressant att veta.
Jag tyckte ju att det var jätteläskigt när den kom. Jag var också 11. Det var en tid när man så här, det var då man gillade att, alltså, eller man blev ju rädd av skräckfilmer då.
Jag var ganska gammal, och jag tror att jag aldrig tyckte att skådespeleriet var bra. Nej. Och det har aldrig varit min grej med den heller.
Nej.
Så när jag såg om den nu så håller den, för att det har aldrig varit en sån grej som jag såg som någonting snyggt gjort då. Liksom.
Den är super corny på alla sätt. Det finns någonting corny i varje scen i den här, i den här filmen. Och det är... Nej, allting är bara jättedåligt. Alltså, den var så dålig så den var bra, för jag satt och skrattade nästan hela filmen.
Och sen somnade du. Vilket är liksom beviset för hur lite engagerad han var.
Jag tyckte att den var corny, men att den är lite medvetet corny. Det är lite sär, lite corny slasher porr liksom. Och bra, rätt bra tempo för det mesta.
Om man gillar det, alltså man kan ju se den i just det. Kul att tillbakablick, men det finns, om man tittar på 80-talsfilm, så finns det filmer som alltså på riktigt håller än idag. Det här är inte en av dem.
Okej, okay. Ja, men det är en good point. Det är en bra poäng.
Det är min åsikt.
Och det finns 70-tals skräckfilm som håller.
Ja. Mm. Liksom. Ja, men det är sant. Rent skräckfilmsmässigt, om man ska jämföra den, så kommer det inte högt upp på listan.
Nej,
så.
Men också så här, det är skillnad på att känna att det har ett sentimentalt värde. Men håller den?
Ja.
Det är ju en fråga som är så här...
Jag ska bara stå. Alla har sin åsikt och vi ska, behöver inte övertyga folk. Men ska man se, jag ska försöka vara så objektiv som möjligt. Och den, nej fan, det finns ingenting.
Men okej, om man sätter så här, om inte den här hade släppts liksom, och nu kom det en film med den här premissen, du får inte somna.
Ja.
Alltså det är ju skitobehagligt.
Det är asbra.
Ja.
Premissen måste man
premissen håller är superbra. Ja, men poorly executed.
Men ställer man den här mot... från 2010 då? Har du sett den?
Jag vet inte.
Jag tror att man hade kunnat göra den sämre ändå.
Jag tror att
en modern version hade kunnat vara sämre.
Och om man ställer den mot typ så här, ja men är den lika bra som Exorcisten eller Omen eller så ska man säga.
Eller Halloween,
ja.
Men jag blir inte särskilt skrämd av Exorcisten. Jag har stora problem med den. Den är kanske lite sådär, mer tilltalande som drama, lite, känns lite tyngre på vissa sätt. Men det är också lite ointressant med att bli besatt av djävulen och sådär.
Också att det är djävulen. Det är inte en lite mer såhär diffus demon.
Jag gillar alla filmer där djävulen är med.
Ja, men det här är på riktigt. Det här är bra nyckel. Okay. För håller den för mig? Nej, inte riktigt. Håller den för målgruppen? Jag tror jag. Alltså håller den här för att skrämma ungdomar? Det tror jag den skulle göra. Skulle de bara skratta åt den?
Ja, men gör något man skrattar. Är det inte lite roligt att det är så här bara fyllt av sexual symbolik att Johnny Depp förvandlas till en blodsprutande vagin och såna grejer? Det är kreativt även om det inte är läskigt.
Det beror på vilket sinnestillstånd man är i, tror jag. Och jag tror det har att göra med väldigt mycket film om man så här, för att jag var så här, jag önskar att jag hade som nu nyligen när jag såg The Irishman. Jag var inte i mood.
Nej.
Och jag tycker det var lite synd.
Samma här.
Men var du ett och samma mod under de 7 dygnen som det tar att se?
Ja, precis. Nej, men så att jag var kanske inte var i mood att se, alltså att ta in det. Jag var inte öppen för det kitschiga i den här. Men nej, min ståndpunkt är fortfarande, den här håller fan inte.
Den här
fan,
håller sämst av dem vi har sett, det måste man ju säga.
Absolut.
Om vi tittar på röstningen så är det ju så.
Ja, vi har ett split decision i alla fall. Vi måste gå. Det var Terror på Elm Street 1904, regi Wes Craven. Jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Aurell, du har varit Fanny Agazzi och du har varit Jonas Strandberg.
Yes.
Vi kommer att komma överens om en film att se till nästa vecka.
Ja.
Yes.
Cool.
Och vi återkommer då. Tack så mycket.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.